Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ärad vare Gud i höjden där ute vid Rudalen snackar jag om alltså. Nu är det dags för nyhetsshowen igen och det är jag, Kalle Berg, som sitter med dig.
Ja, det här är vi. God morgon.
SK-höjden har du koll på.
SK-höjden?
Ja, gammal fin förening.
Absolut.
Jag ska prata om Toa-kuppen idag, Ina. Om hur IFK Göteborgs supportrar smugglade in 500 fyrverkeripjäser på Gamla Ullevi. Nu vet vi hur det gick till. Några IFK Göteborgs supportrar ska jag säga. Inte, ja, alla, inte alla i gemensam ansträngning. Tre. För att vara närmare bestämt.
Jag kommer prata om de europeiska städernas ständiga kamp mot turismen. Nya regler som träder i kraft i bland annat Venedig imorgon. Och ja, de vill inte ha oss där ute helt enkelt. Så vart ska vi ta vägen istället? Det tänkte jag gå igenom.
Underbart. Vi får besök sen också. Robin Rasper kommer hit från ekonomiredaktionen och snackar sms'en bakom miljardaffären. Och då pratar jag alltså om Karlastadsaffären. Han och kollegan Valdemar Lönnroth har kommit över sms'en som föranledde den här affären. Hur snacket gick bakom kulisserna blir mycket intressant. Sen tänkte jag också prata om en annan sak som golvade mig i morse. Om Göteborgs infrastruktur. Den kan ju golva mig ibland.
Oj. Varför inte? Jag tror att jag också kommer bli golvad faktiskt av infrastrukturen.
Vad har du mer att prata med då?
Ja, alltså jag kommer ju prata om en komiker som kastar ut en bebis och som har startat en stor debatt i Australien om bebisar och komiker i djurförening, om att ensamheten sprider sig i världen och lite positivt här på slutet också att Marcus och Martinus ger ut sina memoarer.
Ja, äntligen. Äntligen. Det som på litteraturpriset. Precis. Nobel. Jag ska prata om att årets museum ligger i Göteborg och om varför det kan bli kris på Systembolaget till helgen.
Där ser man.
Annars då?
Annars är det utmärkt. Det är ju derby idag, du.
Just det.
IFK Göteborg spelar mot Häcken.
Så är det, ja. Jag passar bättre än att jag ska prata om den här Toa-kuppen.
Ja, men precis. Ja, men det ska bli väldigt härligt. Jag var inte på den förra matchen med Svennis inramningen där.
Nej, det var ju faktiskt tårar i ögonen. Ja. Jag såg bara klippen efteråt, men det var väldigt starkt ju när de hyllade den cancersjuke Sven-Göran Eriksson.
Det var väldigt, väldigt fint och jag kände en stor FOMO hela dagen. Jag var nere i Skåne och giggade och det var ju också strålande sol i Skåne och typ 15 grader och i mitt gärna blev det ju att det var samma väder i Göteborg. Så det var det ju inte. Men jag såg framför mig hur himla härligt det var. Så jag är väldigt glad att jag ska få gå på match idag.
Ja.
Istället för att se den i en loge i Kristianstad.
Ja, nej, men kul för dig. Mm. Det unnar jag dig.
Hur är det med dig?
Jo, men jag har fått skäll på gatan av en gubbe.
Nämen.
Till exempel, cykelsäsongen har ju börjat för mig nu då. Så jag var pumpa cykeln igår. Och då skulle jag bara glida hem från cykelbutiken där jag pumpade. Och det var regn, så det var typ ingen på gatorna. Så då cyklade jag på trottoaren. Du har ju varit åt det barkar. Och då är det en gubbe som kommer på, gubbe men man i 60-årsåldern, som kommer på trottoaren i närheten av där jag bor och bara, jag försöker liksom ändå cykla på sidan av honom, men han försöker blockera mig då hela tiden. Och så får jag stanna och då pekar han bara ut på vägen. Där, säger han. där. Och jag bara, jo men ja. Ja, börjar säga någonting så ser jag på honom att det är ingen idé.
Det är ingen idé.
Att jag ger mig in här. Nej. Så jag bara, okej, fair enough, jag cyklar ut på. Och precis på vägen, och så precis när jag cyklar förbi så är han så här, ni är så jävla dumma. Och då kan jag inte hålla mig.
Nej.
Så då ropar jag bara, no, det var inte så farligt, men jag bara, men du, det finns la plats, eller? Och det bara slår mig att det är någonting när man hamnar i den typen av situationer, att man brer på sin göteborgska. Jag bara, men du, det var inte dö, men det var, men du, det finns la plats, eller?
Ja.
Att det var liksom ett tag sedan jag var ett sånt bra Göteborgs banter på gatan, men med en arg man.
Det var väl ändå fint?
Ah, jag blev glad, alltså jag var arg på honom, men jag var också samtidigt glad.
Över att få leverera den. Tänk vad jobbigt det hade varit, om du bodde ju aldrig tillräckligt länge i Stockholm för att bli av med det göteborgska.
Nej.
Men tänk om du hade blivit det.
Men
hur, och du
hade
varit tvungen att svara, men hallå, eller finns det plats för båda oss här? Då hade du blivit sån YouTube-sensation där alla var typ så, en stockholmare cyklar på trottoaren, en göteborgare visar vem som bestämmer.
Nu var jag bara så, men du... Toakuppen, så har den kallats. Det var ju på gamla Ullevi i fjol det här hände. Var beredd, Ina, på lite stökigt ljud.
Ja.
Stökigt ju. Ja. Minns du det där, eller?
Ja, jag minns det. Mm.
Det var ju på gamla Ullevi i november förra året då, som det
kan offerades. Också inte ens höra en endast del av Snart skiner Poseidon utan att ögonen fuktas. Jag hämtar mig medan du fortsätter prata.
Ja, men där är du ju partisk såklart. Det är tydliga med. Nej, men precis. Sen kunde du ju nästan inte höra Snart skiner Poseidon då, som Joel Almer sjunger, för att det avfyrades ett jäkla gäng fyrverkerier från IFK Göteborgs klacksektion. Alltså inne på arenan gamla Ullevi. Det såg helt galet ut.
Det gjorde det.
Det får man vara överens om. Planen fick utrymmas och sen fick spelarna gå och plocka sånt där gammalt bös nere på, inte bara spelarna, men för att de skulle kunna spela.
Ja.
Liksom.
Uh-huh.
För det hade smält ungefär 500 fyrverkeripjäser över planen. Åtminstone var det så många som smugglades in på arenan.
Mm.
Detta då samtidigt som minsta handväska kontrollerades stenhårt, eller inte ens fick tas med.
Nej,
in.
Nej, inte ens fick tas Nej. Med in. Man har ju liksom anpassat hela sitt liv efter det här, höll jag på att säga. Men det är så här, solglasögon fodral, när det går inte. Jag får skräp solglasögon som inte gör något om jag blir av med dem. Ja, man är lite, inte ens en sån liten midjeväska. En
Nej.
Liten beltband trodde jag ett tag.
Ja, men precis.
Att man kunde komma undan med, men det kan man inte.
Väskförbudet som infördes i samband med det förhöjda terrorhotet då. Det rådde, ändå fick man in 500 fyrverkerier. Pjäser. Ja. Vad var det för smart väska man hade egentligen?
Ja,
hur bra var den magväskan?
Hur bra var den, ja.
Kan man undra. Men det var inte riktigt så det gick till, utan nu så vet vi svaret hur det har gått till. För vi på GP då har gått igenom filmmaterial om hur IFK-supporterna lurade alla, som det står i vår artikel.
Man har ju varit så nyfiken.
Visst, en fräck toakupp som det också kallas. Det här, alltså bara för lite mer bakgrund då, så blev det här stora rubriken förra året. Och inte bara det, det blev också en polisutredning kring detta då, för man får inte göra så här helt enkelt. Gärningsmännen, så här står det i polisrapporten eller förundersökningen, gärningsmännen sköt in ett flertal raketer på planen där det befann sig en mängd personer, bland annat barn. Och de här maskorna som är ute, liksom barnen som står inom för matchen. Många av dessa raketer smällde bara några meter från vissa personer och framkallade således fara för deras hälsa. Så står det i polisutredningen. Men bara 3 månader efter att man började med utredningen så lades den ner då, eftersom man inte kunde identifiera någon av dem som sköt iväg raketerna från läktaren. Jag vet inte om det är så bara med 3 månader, men det lades ner efter 3 månader i alla fall. Man kunde helt enkelt inte se vem det var som sköt iväg dem, för att alla var maskerade på läktaren. Ju. Det är ju så det kan gå till ibland. Och det vet vi fortfarande inte, men vi vet alltså hur man fick in grejerna. Åtminstone hur polisen menar att det har gått till då. Och det här är efter att vi på GP då tagit del av själva förundersökningen och videomaterialet som finns där. För det har fångats på film.
Det har det.
Och den här filmen finns på gp.se.
Mm.
Då kan man kolla in där. Och vi ska lyssna en liten bit när våra reportrar beskriver då vad det är som sker. Och på vår sajt så ligger förklaringen, som sagt. De förklarar över de här bilderna på maskerade personer som rör sig inne på Ullevi.
På natten, en vecka innan matchen mot AIK, visar filmen från gamla Ullevis övervakningskameror hur 3 maskerade personer rör sig inne på arenan.
Tidigare samma kväll hade Blåvitts tifogrupp haft tillgång till läktaren för att förbereda ett tifo inför mötet med Elfsborg.
Enligt polisutredningen ska tre personer då ha tagit sig in eller stannat kvar på Gamla Ullevi genom att gömma sig på en toalett i flera timmar.
Flera timmar inne på toa. Hoppas de hade med sig lite god lektyr.
Därav toakuppen,
ja precis. Tifogruppen, det är ju de som fixar med alla så fräcka installationer av olika slag som man gör på matcherna. Banderoller, flaggor och sådär.
Just det, Elfsborg, då tror jag att det var en stor avtackning för Marcus Berg.
Ja,
som man hade lagt ganska mycket krut på.
Ja, man brukar ju slå sig för bröstet i Allsvenskan om att man är typ bäst i Europa på tifo. Eller i alla fall där uppe och tävla liksom. För det är väldigt många som är väldigt engagerade och gör snygga grejer då. Men i det här fallet då så verkar det som att en vecka före den här matchen mot AIK då sköt förverkeriet, då var tifogruppen där inne och skulle förbereda ett annat tifo mot Elfsborg då, som man mötte en vecka före AIK, och under natten då så är tre personer kvar och man vet inte vilka de här personerna är, exakt hur de ska ha kommit in, men de ska ha kommit in, menar polisen då, i samband med att tifogruppen var där.
Ja, just det.
Precis, och tifogruppen har ju liksom okej att vara där. Det är inget konstigt med att de är där och förbereder.
Det hade varit svinkonstigt om all tifo var insmugglat.
Precis, för det sker ju vecka efter vecka efter vecka.
Vilka magväskor.
Eller hur? Ja, men de får vara där och men de här tre personerna får ju liksom inte då sitta och häcka inne på toa i flera timmar, för det är det de har gjort, sen smugit ut för att ta emot en leverans.
Filmer från övervakningskamerorna visar hur en röd Volvo C30 sedan anländer på utsidan av arenan.
Polisens teori är att det är nu förverkeripjäserna lyfts in i stora väskor på Gamla Ullevi.
Personerna kommer ut från toan, efter timmar där inne, segt, och släpar eller bär in de här väskorna då som kommer med hjälp av en bil. De ser rätt tunga ut faktiskt. Och sen gömmer de väskorna då i ett utrymme under ståplatsläktaren mellan några betongbalkar som det står. Ett utrymme som ska vara åtgärdat nu under polisen, så man kan inte gömma något där längre. Nej. Men där ligger de då i en vecka, alla de här förverkeripjäserna. Fram till matchen mot AIK, där de alltså liksom, på något sätt plockas fram då, och så skjuts ut över planen och skapar det här förverkeriregnet och kaoset som det beskrivs av, som enligt vissa då. Hur kunde de bli kvar och gömma sig? Alltså, man undrar kanske lite hur det gick till då. Är det ingen som liksom har koll på det?
Ja, eller larm eller något.
Ja, polisen menar att man vet då att personerna tog sig in medan tifogruppen var där och jobbade. När man är där och jobbar med tifogruppen, då har ju Blåvitt representanter på plats. Alltså föreningen IFK Göteborg, fotbollsföreningen. Och det är en sån här SLO som det heter, Supporter Liaisons Officer. Det är alltså typ en person som jobbar som en brygga mellan klubben och fansen. Då, för man är ju väldigt mån om att fansen ska kunna fixa snygga fräcka grejer för att skapa engagemang och liksom stötta laget och så vidare. Och den här SLO:n då, han säger i utredningen, i polisutredningen, att han gjort så gott han kan för att se till att ingen stannar på arenan, men att han inte kan, citat, vara helt säker på att ingen uppsåtligen gömt sig eller olovligen släppt in obehöriga, säger han då. Och polisen har som sagt inte kunnat identifiera de här som olovligen har gömt sig då, och det är olyckligt, säger polisinspektör Johan Wikström till oss på GP. Jättetråkigt. Jag anser att mer borde gjorts när det väl skedde, alltså förverkeriutskjutningen då. Det är enkelt att säga efterhand, men det är lärdomar för framtiden. Det fanns indikationer på att det var mycket maskering och att det syntes grejer i kamerorna, säger Johan Wikström. Alltså typ att när det var på gång så såg man att folk började maskera sig. På själva matchen snackade han om då. Blåvitts säkerhetschef Jonas Ahlmark säger till oss på GP att det är självklart att den här typen av händelser påverkar förtroendet som byggts upp över tid mellan IFK Göteborg och tifogruppen. Ingen vet liksom vilka personer det som har gömt sig.
Nej, ifall det är en enskild eller om det inte har, eller om det har smugits in under tiden de jobbar eller så.
Precis, eller vad de här personerna har för koppling till tifogruppen specifikt, om de bara liksom gömt sig med tifogruppen, om de är med tifogruppen, det vet vi liksom inte, för varken Blåvitt eller polisen liksom vill säga vilka personer som ingår i tifogruppen. Eller det är väl framförallt Blåvitt som vet det då, men de säger att så här, vi vill inte ge ut några namnlistor på det liksom, för det skadar förtroendet som vi byggt upp. Det är ändå en förtroende pågående bransch liksom, det där mellan klubben och publiken. Det är så han resonerar i alla fall, Jonas Altmark, att han inte vill ge ut några namn om vilka som var på plats när det här hände då, själva insmugglingen. Och TIFO-gruppen har liksom fortsatt tillgång till läktarna inför match. Man tycker från Blåvitts håll att det är viktigt som sagt, men däremot har man infört nya rutiner nu då för att det här inte ska hända igen eller liknande grejer. Och det är att man har mer personal på plats när de jobbar.
Ah, okay.
Så när de är där och klipper och klistrar eller lägger ut alla grejer.
Så är det svårare för någon att slinka in eller iväg?
Ja, det är väl poängen. För det är fler folk där och liksom, ja, övervakar dem, eller vad man ska säga.
Just det.
Det låter ju lite som en sån här grej som hände i skolan. Du vet att någon stannar kvar efter skolan hade stängt och gömde sig och så typ öppnar kafeterian.
Precis, men då är ju ens en spontana tanke att det direkt utlöses något slags larm. Alltså från toaletten. Det är ju svårt att larma liksom, i och med att det är öppet på sidorna på Ullevi. Så kan man ju liksom inte riktigt ha rörelsedetektorer. Men jag trodde nog att kanske om toaletten öppnas när ingen ska vara där, då tänkte jag, då piper det.
Det verkar ju inte vara så, helt enkelt. Men i alla fall, ingen identifierade eller lagförd för det här fyrverkeriregnet på Ullevi då, men vi vet i alla fall hur man smugglade in 500 fyrverkeripjäser. Ja, vi ska få lite nyheter. God morgon, Adam.
God morgon.
Hej.
Jag lämnar över ordet, varsågod.
Det har inträffat ett grovt brott i Södertälje dit polisen larmades under tisdagskvällen. Polisen är förtegen om detaljer kring vad som har inträffat. Region Stockholm uppger för DN att en person är allvarligt skadad och har förts till sjukhus i samband med händelsen. Enligt polisens presstalesperson Daniel Wikdal är två personer frihetsberövade och polisen söker heller inte efter någon mer gärningsman. Under kvällen och natten spärrades brottsplatsen av för en teknisk undersökning med hundförare på plats i området. Säpo föreslår att tjänstepersoners namn bör anonymiseras i offentliga beslutshandlingar. Enligt myndigheten skulle beslut utan namn bättre skydda individer och stat mot bland annat gängbrottslighet, det rapporterar Sydsvenskan. Förslaget har lämnats i ett yttrande till Justitiedepartementet och regeringen ser just nu över hur skyddet för tjänstepersoner kan stärkas. Förslag kring minskad insyn i offentliga verksamheter har kritiserats av bland annat Advokatsamfundet, men Säpo anser att dagens situation kräver ökad anonymisering. Säpo skriver bland annat i yttrandet att hoten mot offentliganställda har nått den nivån att det är nödvändigt att dölja tjänstemannens namn och ersätta det med en spårbar tjänstebeteckning. USAs president Joe Biden lovar mer vapen till Ukraina redan denna vecka och meddelar att han kommer att signera paketet imorgon onsdag. Beskedet kommer efter att senaten i USAs kongress som väntat sagt ja till ett stödpaket till Ukraina på motsvarande drygt 650 miljarder kronor, något som Kiev väntat på sedan i höstas. Ukrainas president Volodymyr Zelensky tackar i ett uttalande såväl de amerikanska senatorerna som röstade för stödet som alla amerikaner som fortsätter stödja Ukraina. Samtidigt har även Storbritannien lovat ytterligare drygt 6,7 miljarder kronor i militärt stöd till Ukraina. I det paketet ingår bland annat långdistansrobotar och stora mängder ammunition.
Tack för det, Adam.
Tack.
Tack, tack.
Vi ska vidare ut i världen nu.
Det ska vi.
Mm.
Ut och resa. Ja, med start imorgon blir det nya regler och hårdare bud för turisterna i Venedig.
Mm, det är så. Det har varit på gång ett tag, men nu händer det alltså.
Nu händer det. Imorgon torsdag. Alla som vill se Venedigs gamla kvarter under högsäsongen i sommar måste registrera sig på en hemsida först och betala 5 avskräckande euros.
Mm, per
person.
Per person.
Mm, så är det. Och härom veckan så hungerstrejkade invånarna i Teneriffa mot massturismen under parollen Kanarieborna har fått nog. Det har spridit sig över hela Kanarieöarna under veckan, de här protesterna. Och slutligen blev det i Amsterdam alldeles nyligen totalt byggstopp för nya hotell.
Det svämmar över. Hungerstrejk.
Hungerstrejk.
Det var det jävligaste.
Ja, det var inte igår, nej, känns det som.
Nej, inte liksom på Kanarieöarna.
Nej,
det verkar vara tvärtom. När vi åker dit eller vad. Ja. Motsats till hungerstrejk.
Ja. Motsats till hungerstrejk, det är så du brukar beskriva din semester.
Ja, det kan man säga.
Ja, men vi börjar lite med Amsterdam, för de har försökt mota turist-Olle i grind under några år nu. Alltså. Förra året vid den här tiden så hade de annonser specifikt riktade till brittiska män i åldrarna 18-35. Så om man googlade då typ billig resa Amsterdam eller må så cheap trip Amsterdam och var en engelsman i 20-årsåldern, då fick man på Google upp videoklipp där fulla och påtända engelsmän blev plockade av blåljuspersonal, körda till fyllecell och sjukhus, och klippen de här avslutades med texten stay away. Så att man kan säga att det är ganska lite skillnad egentligen mellan liksom den officiella hållningen till turister och det här klottret man kan se tourists go home på fasader. De talar lite i en röst. Det verkar som att väldigt många turistorter i Europa har tröttnat på turister. Det är ju lätt att tänka att allt det här är något slags diffust turisthat, men det finns en himla massa nyanser här, för att de olika resemålen som jag har tagit upp har ju lite olika problem med turismen, lite beroende på vad resemålen har för profil, kan man säga.
Ja, Amsterdam har ju en ganska tydlig profil för britter, tänker jag. Unga killbritter i alla fall. Ja.
Absolut, det har de
kanske
verkligen.
En annan profil för liksom ett par i 50-årsåldern.
Ja, det tror jag nog. Men vilken grupp som har en tendens att besöka vilken stad gör ju att det ändå blir en viss stämning på turismen. Venedig till exempel, inte lika många unga fulla brittiska män. Kulturell stad, liksom klassat som världsarv av UNESCO sedan 1987. De klarade sig förra året med nöd och näpp från att istället placeras på listan över hotade världsarv, för att stadens kanaler och byggnader alltså håller på att erodera bort.
Ja, den typ sjunker ner i havet.
Bara smulas sönder.
Tur att jag redan hunnit vara där innan det sjunker.
Och det är ju mycket massturismen som det här sägs bero på då. Och det här är en av anledningarna att man införde den här kostnaden på 5 euro. Men liksom Venedig, du har varit där, Kalle.
Det var jättelänge sedan. Ja. Alltså när vi tågluffade efter gymnasiet.
Just det.
Så då var vi där ett killgäng. Det var där jag lärde mig vad kuvertsavgift är. Att det kostar pengar att få bröd och vatten på bordet.
Det finns bara the hard way att lära sig om kuvertsavgift.
Satan vad jag var. Det var ju liksom halva dagskassan man hade.
Och så blev du så glad också. Oh, bread for me?
Ja, precis. Va, gratis bröd. Kan vi få mer bröd? Frågade man. Och sen bara, va? Det kostar pengar. Typ. Lärde mig the hard way.
Det gjorde du. Minns du något annat från Venedig?
Ja, typ att jag tappade bort mig och aldrig hittade någonstans. För det var innan free roaming. Så det var jättesvårt att hitta där. Till slut så bara stod vi på marknadsplatsen. Wow, nu var vi framme liksom. Det var stökigt. Och det var jättemycket folk.
Jättemycket folk.
Och jättemycket duvor.
Det är mycket folk. Jag vet inte om det är fler duvor eller människor, men det är väldigt mycket folk. Mm. I alla fall turister. För att i Venedig så bor ju faktiskt bara 260 000 människor. Men i Gamla stan, där ni var och där alla turister är, där bor bara 50 000 pers. Och då får man tänka att då är det 30 miljoner turister per år.
Ja, det är så sjukt. Ja.
Och de allra flesta besöker just Gamla stan då. Så det är 50 000 invånare, 30 miljoner turister, 600 gånger så många turister som invånare. Jag suger på matte, så med reservation för det så har jag i alla fall fått det till att det ungefär är som att hela USA skulle komma och hälsa på i Göteborg.
Ja.
Det blir ju en sjuk stämning.
Ja, visst.
Och om man då jämför Venedig med norra Europas Venedig, alltså Amsterdam, så har ju, som du säger, Amsterdam en lite annan profil. En lite mer kom och rök på och ligg med horor profil på sin turism, får man säga. Särskilt för jag säger det, eftersom att jag är kvartsholländare, så jag får säga vad jag vill om Holland.
Ja, jag känner lite oro där, men nu är jag
gör inte det. De dras ju därför med helt andra turismrelaterade problem. Folk som bor i stan, de är ju svintrötta på att det dräller omkring stora gäng med höga och kåta engelsmän på gatorna som bråkar och skapar otrygghet. Och då är det ju ganska lätt att tänka så här, men hörni, Amsterdam kanske var lite mindre drogliberala då, om ni inte vill locka den typen av turister. Men de har faktiskt infört mycket striktare regler kring alkohol och marijuana-användning utomhus i alla fall de senaste åren. Men det är inte bara folket på gatan som stör sig på, framförallt britterna. Boris Johnson, han kallade Amsterdam för sliskigt för 10 år sedan när han var borgmästare i London. Och Amsterdams borgmästare ska då ha bjudit in Boris Johnson till staden så att han själv kunde se att det var ju för fan engelsmännen som är problemet till att det är så sliskigt.
Ja, holländarna bara cyklar runt och kollar på Rembrandt och
äter
liksom
ost liksom. Amsterdams borgmästare ska uttrycka det så här: de kryssar nakna genom red light district. De sjunger You'll never walk alone. De är klädda som kaniner eller präster, och ibland är de inte klädda alls. Mm. Jag skulle gärna bjuda in honom och se detta. Mm.
Alltså jag har varit i Hamburg en gång på det här reperban runt omkring där, och det var ju verkligen slående hur många brittiska killgäng det var. Liksom. Ja. Det var verkligen dominerade.
Det är så många. Och det är något
man
när
såg
de
inte sexshoppen för alla liksom spyende brittiska killar.
Med sådana korvnackar. jag vet inte. Jag tror inte nödvändigtvis att det här uttalandet skulle avskräcka britter från att åka till Amsterdam.
Nej,
det är inte
precis
alls smart. Och den här stay away-reklam, men där man visar typ, kolla vad full och hög den här personen var, den hamnar på sjukhus, den tror jag inte heller avskräcker. Nej. De borde jobba lite mer med kommunikationen. Vi är faktiskt jättestrikta nu med att man inte får röka på lika mycket längre. Det tror jag hade varit smartare.
Det är också typ att You Never Walk Alone är som en sån sirensång liksom. De hör den på håll så never, då åker de ju dit när de hör den sången.
De hör den över kanalen. Ja, så är det. Kanarierna då, och även fler spanska turistdestinationer, där är det framförallt bostadssituationen som har eldat på protesterna mot turisterna. Turismen höjer ju då bostadshyrespriserna, mängden tillgängliga bostäder minskar.
Alla hyr ut på Airbnb.
Alla hyr ut dem på Airbnb. För några veckor sedan hade BBC ett reportage om Cesar Nebrera som jobbar som kock på Ibiza men har bott i sin bil de senaste 3 åren. Han säger citat: jag saknar de enkla sakerna som att kunna stå upp när man är hemma. Och det kan man förstå att det ändå är något som det är inget man går runt och värderar i sin vardag.
Nej.
Det här just att kunna vara hemma och stå upp samtidigt.
Nej,
men om man inte gjort det på ett tag så tror jag fan man tänker på det.
Ja,
alltså.
Det är väl nästan en mänsklig rättighet.
Ja. I vissa områden av Ibiza så har hyran ökat med 50%, alltså bara det senaste året. Så ut med de hårt arbetande Ibiza-borna som torkar upp brittiska spyor, och in med festande turister som skapar brittiska spyor. Men vad beror det här på? Liksom? Varför är det så jävla mycket turister överallt?
Mm.
Det finns flera förklaringar. En är pandemin, såklart. Man har suttit isolerad i 2 år. Man vill ut, möta människor ute i världen. Mm. Men det är bara en liten del av ökningen, för den har pågått mycket längre än så. The Guardian skrev redan 2019 om hur mycket turismen har ökat då. Då har de ett väldigt stort perspektiv sedan andra världskriget.
Ja.
För sedan dess är kurvan exponentiell. Alltså det rusar i taket. 1950, då var det 25 miljoner internationella turistbesök. Alltså antal gånger någon har turistat från ett land till ett annat.
Ja.
1990 från 25 miljoner till 435 miljoner.
Ja.
2018 1,4 miljarder.
Okej, jävlar. Det sticker på slutet.
Det sticker
liksom
på slutet. Och drivkraften bakom det här är ju att den globala medelklassen växer.
Ja.
Det är därifrån turisterna kommer.
Och snabbare att resa också. Antar jag.
Snabbare att resa, ja. Fast fan vad snabbt det gick med Concorde.
Ja, det är sant i och för sig.
Ja, men inkomsterna ökar ju i folktäta länder som Kina och Indien, och då får det jävligt stora konsekvenser för turismen i hela världen.
Just det.
Kina är landet i världen som har flest turister per år som åker från Kina.
Från Kina.
Ja, precis. Men de är ju så otroligt jävla många.
Mm.
Så tittar man på statistiken på ett annat sätt, typ från FN:s turistorganisation, då ser man att Kina och Indien egentligen är i botten av turistlistan om man kollar hur många resor har skett per 1000 invånare.
Ja, just det.
Då är det jättelite. Mm. Av 1000 kineser så är det bara 14 utlandsresor varje år.
Ja, just det.
Det är pyttelite. En svensk, av 1000 svenskar är det 400.
Ja.
Istället för 14. 414.
Ja, men jag fattar. Ja.
Så tänk om kineserna skulle börja resa lika mycket som svenskarna.
Ja, men då,
då är det 600 miljoner turister på ett bräde.
Då är det snorkel och cyklop om du ska se marknadsplatsen.
Håll i hatten, ja. Venedig. Nej, det kommer ju inte funka att alla åker till Venedig. Och de är ju inte heller sugna på att någon ska komma längre. Så att det blir jättetydligt. Det gäller ju även Kanarierna, Ibiza, Amsterdam. Så vart fan ska vi åka i den globala medelklassen där de verkligen uppskattar våra surt förvärvade resecheckar? Jo, länder med demokratiindex under 4, såklart.
Det är dit.
Ja, de auktoritära regimerna, för de De står med öppna armar.
Okay. Förenar Tjetjenien. Ta sig dit. Ja.
Jag förenade Arabemiraten till exempel. Gud, Dubai har ju exploderat som resmål. Demokratiindex 3 av 10 möjliga. Snyggt. Där växer turistindustrin så det knakar och nu är det 12% av landets BNP som utgörs av turism. Men man kanske vill ännu längre ner på demokratiindex och då är det ju Nordkorea som gäller. Tredje sämst i hela världen på demokrati och de vill bli en turistdestination att räkna med.
Asså.
Ja, som ett av de sista länderna i världen så öppnade Nordkorea upp sina gränser efter pandemin nu, tidigare i år. De stängde 2020 då. Mm. Hittills är det mest ryssar som har lockats av den här reklamen att besöka Nordkorea. Men kanske att de nu kan börja locka oss eftersom att ingen annan vill ha oss. Tidigare har det mest bara varit turister från Kina som har åkt till Nordkorea. Men man hoppas på att locka västerlänningar. Och ett sätt är ett projekt som börjades 2017 när en delegation från Nordkorea åkte på studiebesök till Benidorm av alla ställen för att lära sig ett
vad
och annat.
Vad är nu Benidorm?
Det är ett sånt riktigt grisigt turistparadis i Spanien.
Ja, okej, ja.
Och när de kom hem igen med nyfunna Benidorm-insikter så började de bygget av Nordkoreas egna mini-Benidorm med det fantasikittlande namnet Wonsan Kalma Coastal Tourist Zone.
Jaha, man är inte syn på semester är en zon på det sättet.
Coastal tourist zone.
Svänger inte riktigt.
Alltså. Men väldigt beskrivande. Det är ett område och det är vid kusten. Och det är en zon där turister får vara.
En zon för dig och mig.
Det är en zon för dig och mig.
En zon i solen.
En zon i solen.
En plats i zonen.
Man har jobbat mycket med det i Egypten ju. Såna zoner. Det är så här, här får du vara som turist. Ah, det är helt osäkert om du går utanför den här zonen. Ja. Mm-hmm. Here is the coastal tourist zone. De här planerna grusade ju såklart som väldigt mycket andra turistplaner av pandemin. Men i slutet av förra året så rapporterades det att projektet det är på väg upp på banan igen. Så Kim Jong-uns koreanska Costa Blanca ska förhoppningsvis slå upp portarna redan 2025. Och då finns det egentligen bara två hinder kvar. Det ena är ju att de allra flesta länderna säger åt sina medborgare att inte resa till Nordkorea om de inte verkligen måste. Men att åka till en coastal tourist zone kan ju kännas som ett måste för många. Det andra är ju då att Nordkorea är tredje sämst i världen på demokrati. Det här med liksom att fängsla svin mycket utländska medborgare på lösa grunder. Mm. Man får inte ha med sig böcker som hyllar den västerländska livsstilen. Vilket jag tänker är alla sådana böcker man vill läsa i solstolen ändå på något sätt hylla den västerländska kulturen. Ens bagage blir väldigt grundligt genomsökt på vägen in, på vägen ut. Gränsvakter går igenom alla ens semesterbilder, raderar. Nej, om de vill
och det är inte så avslappnande semester.
Det är inte så avslappnande. Det är lite trist. Så att det kanske är så där att de där 5 eurosarna man får betala för att få strosa runt bland Venedigs kanaler. Plus att man ska spara lite extra för kuvertavgift, såklart. Det kanske inte kommer kännas så himla avskräckande från och med imorgon med tanke på vad alternativen är.
Karlastadsaffären,
ja.
Den, en av de största fastighetsaffärerna och mest omdiskuterade på decennier här i Göteborg. En miljardaffär som vi har pratat om här i programmet. Och nu har vår reporter Robin Rasper tillsammans med sin kollega Valmar Lönnroth fått tag på sms'en bakom den här affären. Hur gick tugget när man landade i den här dealen då som har fått kritik från inte minst den politiska oppositionen här i Göteborg? Häng kvar! Det är nyhetsshowen, det är onsdag 24 april. april, Lina Lundström, Kalle Berg i studion. Och nu ska vi snacka om sms'en bakom miljardaffären i Karlastaden. Den här dealen som är en av de mest omdiskuterade fastighetsaffärerna det senaste decenniet här i stan. Det handlar helt kort om att tidigare under året så köpte det kommunala bolaget AB Framtiden byggrätter, som det heter, i Karlastaden för runt 1 miljard kronor. Man köpte alltså rätten att få bygga grejer där, kan man säga. Försäljarna var de privata bolagen Doxa, det där Särnek ingår som säkert många känner till, och Balder då, sådana byggjätteföretag. I den här dealen fick de också möjlighet att köpa tillbaka delar av byggrätterna vid ett senare tillfälle. Det här köpet, den här dealen, har fått blandade reaktioner, minst sagt, främst från politiskt håll i Göteborg då. Kommunens bolag agerar bank åt byggjättarna, menade kritiker, som vissa kritiker menar liksom att AB Framtiden blir lurade till och med. Då undrar man ju, hur gick den här affären till? Hur kom man fram till det man kom fram till? GPs ekonomiredaktion har tagit del av sms mellan storspelarna i det här dramat som tar oss bakom kulisserna på jätteaffären. En unik inblick, får man säga, där blink-emojis och underbara middagar förekommer. För att reda i denna lite snåriga historia har vi nu med oss en av reporterna bakom reportaget. Robin Rasper, god morgon, välkommen hit.
Hallå, god morgon, god morgon.
Hej Robin.
Hej Ina.
Du, får jag bara behöva fråga, går det liksom att säga så enkelt som det bara går? Vad är det för affär och varför riktar folk kritik mot att det då ska ha varit en dålig deal för det kommunala bostadsbolaget?
Jag tycker Kalle ändå fångar ganska väl. Det är en spektakulär stor affär för allmännyttan att genomföra. Framtiden, som allmännyttan i Göteborg heter, de går alltså och köper tillbaka mark som kommunen en gång har sålt till börsnoterade fastighetsbolag och projekterare, och så går man och så söker man upp den här affären, visar sms'en, och köper tillbaka byggrätter för att bygga. Och det finns många delar i det här upplägget som har kritiserats, särskilt från politiskt håll, men det är en spektakulär affär så sätt att det är väldigt centralt och det är väldigt stora summor. Vissa frågar sig om man får så mycket bostäder för de pengarna som man initialt lägger in här också.
Just det, det är det man menar med att det skulle vara en dålig deal då.
Upplägget, storleken på affären, formatet på affären, alla de här delarna och kanske också hur affären har förankrats i de politiska korridorerna. Många av de här delarna har mötts av kritik. Och sen finns det de som menar att det är, Socialdemokraterna och Jonas Attenius till exempel ser ju det som ett tecken på att Framtiden, allmännyttan, visa på framåtanda och söker upp affärer.
För de har en styrelse som består av flera olika politiska partier. Precis. Från både opposition och styre, och då menar de liksom att ja, men den styrelsen är överens om det, då behöver inte de berätta om alla detaljer i en sån här deal. Ungefär så, va?
Det är ju, allmännyttan går ju ut och gör en affär i affärsvärlden, skulle man kunna säga. Och med börsnoterade bolag, och då uppstår situationer där sekretess är nödvändigt. Sen är ju också Framtiden ett bolag i sig, även om det är ägt av kommunen och i sin tur av oss då.
Ja. Så, det handlar ju om våra intressen som de ska värna om på något sätt ändå.
Men man har ju också lagt den här typen av verksamhet i bolag för att det ska kunna gå smidigare också. Ändå en viktig detalj som kanske försvinner. Men i det finns flera delar som har kritiserats och kritiseras nu också.
Men det som är väldigt intressant då i det jobbet som du och Valdemar Lundroth, vår kollega, gjort, det är de här sms'en bakom då, just eftersom att man har undrat hur gick det till, och det har varit en del diskussioner om transparensen och så vidare. Ni har ju tittat på de här sms-konversationerna då. Om du bara skulle sammanfatta liksom, vad är det för sms och vilka är det som smsar, kanske vi ska börja med.
Men alltså, sms'en är ganska mycket härliga middagsplaner. Det är UFO-emojis, det är blinkande smileys, rosor. Det är liksom
mycket snack om ÖIS.
Väldigt mycket snack om ÖIS. Ganska tuffa säsong i Superettan. Det här mellanmänskliga interagerandet.
Informell ton liksom.
Det finns en informell, absolut finns en informell ton. De som står bakom det då är det ju alltså, man har allmännyttans vd Terje Johansson. Han basar över Sveriges största allmännyttiga bolag som har fastigheter värda 115 miljarder, 117 miljarder. Mm. Och sen så har man en privat fastighetskung från Malmö, tidigare storägare i ett ganska känt bostadsbolag som heter Victoria Park. Numera storägare i Doxa som äger Serneke. Ni förstår, det är många leder. Men det, så där har man liksom två fastighetstoppar.
Mm.
Och då det är ju det som är så, eftersom att allmännyttan är en så stor spelare, så går de ut på marknaden och gör affärer så som man gör på marknaden. Och tack vare att det är allmännyttigt så kan vi komma åt sms'en och så kan man få en inblick i hur affärer går till bakom kulisserna.
Mm.
För hade det varit sms mellan två börsnoterade bolag, två toppar, två vd:ar i något två börsnoterade fastighetsbolag, så är ju sannolikheten väldigt stor att vi aldrig hade fått se dem. Vi hade ju åtminstone inte kunnat begära ut dem som i det här fallet.
Och det är inte liksom fel egentligen att de är informella i sin ton?
Nej, jag tycker snarare att det visar på att även liksom två av de tyngre aktörerna i sin bransch, att de har den här typen av konversationer och att de pratar med varandra som att de är mest som vanliga människor. Man skulle väl misstänka utifrån det vi ser här att så kanske tonen ser ut lite överallt.
Ja.
Att man har, men jag menar, det vet ju inte, det går inte att säga.
Nej.
Men det är någonting med att den privata näringen, den är dold för allmänheten. För det vill de.
Men det här har varit liksom en väg in, för det här, du säger allmännyttan, det betyder att det är liksom ett delvis kommunalt bolag, och då kan man begära ut grejer liksom. Så det är en jäkligt spännande inblick i det.
Exakt.
För en bild man, säger jag kanske har, är att man bara träffas i fina konferensrum och det är advokater som är med och framstår sig väldigt strikt. Men här i artikeln som ligger på gp.se så är det en ganska snygg grafik där man ser de här sms'en, och det är verkligen så här bara tjena, eller hej Terje, hoppas allt är bra, jag landade på Ibiza här precis, stannar en vecka, slå en signal när du har tid och lust. Och han bara, hej, jag är på väg hem från Borlänge, 4-1 förlust mot Brage, eftersom Terje Johansson, han är ju liksom
ÖIS-ordförande.
ÖIS-ordförande också då. Så att de har lite, det, man får intrycket av lite grann att det är sådär, att man gör de här miljarddealsen. Alltså det är klart att det inte är så här i farten, men jag vet inte, det är bara, studsade du till på någonting? Du bevakar ju ändå ekonomi till vardags liksom. Är det något som du studsar till på när du läser sms-konversationen?
Ja, men absolut.
Ja.
Bara det att det är Terje Johansson själv som söker upp kontakten med Greg Dingisian, som han heter, via sms redan i april, dagen efter att Doxa, det här bolaget som har varit storägare i Karlastaden, bara att att Terje liksom börjar skicka ut, han nästan raggar upp någon sorts kontakt. Det är tydligt att de har någon relation sedan tidigare.
De har stötts på i jobbet, precis, i Malmö och sådär.
Exakt. Men så, och att han tar den här initiala kontakten redan där, liksom innan ens Doxa egentligen äger Serneke och de byggrätterna, så börjar han sondera terrängen. Det var ju inte känt sedan tidigare.
Nej.
Och sen fortsätter det. SMS:en visar...
Får jag bara liksom förtydliga en grej där, tror jag, för om jag får, du får rätta mig om jag har fel, Robin, men för lyssna, men typ just det här att det är AB Framtiden, det allmännyttiga bolaget, som liksom initierar den här affären. Det är ju lite intressant, för att kritiker har ju menat liksom att det är en sån himla dålig deal för kommunen det här. Mm. Men då sätter ju det saken i ett annat ljus, att det är kommunen genom Framtiden då själva som har varit lite så, hallå, är ni sugna på att hitta på någonting här?
Mm.
Eller hur?
Jag tycker det är en viktig detalj att försöka förstå vilken roll har liksom göteborgarnas bostadsbolag i den här spektakulära affären, om den här spektakulära platsen mitt i centrala Göteborg. Vilken roll har de? Vilken förhandlingsposition har de också?
Mm.
De här delarna, det kan framstå som detaljer, men när kritiken har varit så massiv från politiskt håll, och vissa politiker går ut och hävdar att Framtiden har blivit lurade av de här fastighetsmagnaterna och sådär. När vi tittar närmare på konversationerna och mejlen som vi har tittat på och djupintervjuat just de här två gubbarna, så framgår en lite annan bild av hur det gick till. Jag menar, i sms'en framgår det också tydligt att de som säljer byggrätterna, Doxa, Serneke genom Doxa, Mm. De är i en finansiell situation som verkar vara svårare än vad vi har förstått tidigare. Mm.
De är ganska pressade där, så det finns liksom ett läge för kommunen att, att få en bra deal. Liksom.
Och det känner vi, det är väldigt viktiga nycklar för att förstå, ja, men upprinnelsen, roll, vem satt på vilket förhandlingskort. Mm. Och sen så är det kanske den mest kritiserade delen och som har florerat mycket, det här resonemanget om att kommunerna agerar bank åt de här fastighetsjättarna som befinner sig i Karlastaden.
Mm. Just för att man köper och sen kan sälja tillbaka. Precis. Så man köper när de har lite dåligt med pengar. Mm. Ja. Precis, det kanske de har hämtat sig och kan köpa tillbaka sen när det går bättre.
Det är upplägget med optionsavtalet som det så fint heter. Det är inte, det skulle man kunna tro för att det låter som att det gynnar, att det är en ganska gynnsam lösning för de som säljer idag om de ganska billigt kan köpa tillbaka om några år när konjunkturen är lite godare. Då skulle man kunna tro att det var de som pushade för att det skulle hamna i det här slutgiltiga avtalet. Men det är framtiden också som lägger fram det. Mm. Och att kunna visa på, det visar någon, och då menar Terjerna, vi pratar med honom, att Terje Johansson, att det är ett sätt att få ner priserna överlag och särskilt på de kvarteren som man köper till 100% då. Så att det är liksom man ger och tar lite. Ja. Och så kan det vara. De hävdar att det är ett verktyg som de använder. Det är ganska snåriga grejer. Det blir mer och mer en affär som liknar näringslivets affärer i övrigt. Mm. Och så finns det väl de då som undrar, ska framtiden ha den rollen? Ja, det är sånt där som politikerna nu debatterar då, va?
Ja, det är inte alla som tycker att man ska ha kommunala bolag på det sättet kanske, så att man är ute och liksom typ svingar sig med de stora grabbarna som det oftast är då i den fria liksom finansvärlden. Så.
Jag känner mig spontant glad för det, för att det gör att vi får ta del av de här sms'en. Ja, som jag tycker är väldigt spännande. Ja. Så där är det ju ändå någonting för kommunala bolag. Det som liksom blir startskottet för den här sms-konversationen är ju en middag, va, mellan Terje Johansson och Greg Dingisian, där Greg skriver då till exempel: tack för en underbar kväll, återkommer. Sen en smiley och ett flygande tefat. Alltså jag har ju känt det i ganska många år, Kalle. Jag skulle absolut inte känna mig bekväm med att om vi hade varit ute och käkat, skicka till dig efteråt: tack för en underbar kväll, återkommer, en smiley och sen ett flygande tefat. Det känns otroligt intimt.
Ja, det är ju helt klart en informell ton som man inte riktigt räknade med. Men, och som man själv blir lite förvånad över att så kan det gå till. Vi frågade ju givetvis Greg Dingisian vad de här UFO, TFATs, emojin, vad de betyder. Och alltså han skrattade i luren, för jag pratade med honom över telefon. Han skrattade i luren kanske i 20 sekunder innan han försökte förklara det som att jag fungerar på ett annorlunda sätt än många andra. Jag kan inte förklara, men hur ska man förstå hans person? Han är också en person som propsar för meditation och lägger ganska mycket pengar för den typen av aktiviteter. Han tänker nog i lite andra banor. Så det var så han uttryckte sig.
Då får man tolka det som att det här lilla UFO:t är en liten signatur från honom. Att här kommer lite tokiga jag, lilla bus jag. Som är lite så...
Snyggt fångat. Nej, men det är verkligen en informell.
Typ, eller?
Terje Johansson menar ju att han, det får man väl säga då, han använder ju inte emojis, för han tycker att han inte ska göra det i sin roll.
Det är också roligt, men... att det är en diskussion. Så. Ja, men... han har det i sin roll som, jag tycker det är irrelevant.
Men han sätter sig ändå han åker ändå ner och har middagar, och det är mycket om fotbollen, och det är den här, det blir ändå att man kommer in på privatlivet och så ja, någonstans ett närmande mellan två människor och inte bara i den här rent formella rollen. Du sitter på byggrätter och jag är en vd för allmännyttan. Sms'en är helt klart intressanta.
Ja, och de kan man läsa jättemånga av dem i den här artikeln. Jag säger det igen, som ligger på gp.se där. Det är ju intressant tycker jag, för att den här affären, det är ju en jätteaffär, och det måste vara en ganska stor utmaning för er på ekonomidirektionen liksom, att det är ju så snårigt att liksom få folk att förstå det, och vissa menar att det är en bra deal och vissa menar att det är en dålig deal, och det återstår väl att se lite grann liksom, om dealen är bra eller inte. Men en sak som liksom pekar på att ja, det här är en jättestor grej, det är att den här, det är ett internationellt samarbete som ligger bakom den här artikeln. Ni har jobbat tillsammans med reportrar från andra länder. Vad är det som gör att den här affären då är intressant även utanför Sverige, skulle du säga?
Jag och många av mina eminenta kollegor här på GP, några stycken i alla fall, vi samarbetar i något som är ett europeiskt journalistiskt nätverk som kallas Urban Journalism. Som till viss del har till uppgift att granska bostadsmarknaden i europeiska huvudstäder och fastighetsmarknaden och förutsättningar för människor att leva och bo i städer, kan man säga. Och då har vi återkommande liksom journalistiska grepp med och ganska mycket fokus på att visualisera vad som händer i våra städer nere på kontinenten och här i Norden. Så då kanske GP gör någonting som lirar med vår stad och vad händer här. Ja, vi har den här spektakulära affären. Det är ju helt naturligt att vi bevakar den. Då kommer våra kollegor på tidningar i till exempel Berlin, då kommer de delvis berätta om det, men och sen så håller de på med sina delar som vi också kan berätta om i ett senare skede. Och sen så utbyter vi grafik och sådär. Det ingår i en större idé om att man samlar journalistisk kraft på, för att bevaka människors sätt att leva och möjligheter att leva på i storstäder ungefär.
Och det kan vara bra att samverka, tänker jag, i sådana här affärer där det rör så mycket pengar, men där man normalt sett har kanske ganska lite insyn då, men i det här fallet blir det ju smått unikt då att ni har fått den här inblicken som ni har fått via sms'en.
Absolut, och det skulle sannolikt inte mina kollegor nere på Tagesspiegel i Tyskland liksom kunna leta fram. Nej. Med hjälp av det här nätverket så kan vi ju dela grafik till exempel med varandra som vi har gjort i det här jobbet, och de har hjälpt oss att göra schyssta kartor över exakt vilka liksom kvarter det är och sådär. Så det är vi otroligt stolta över att få vara en del av, och absolut.
Man kan som sagt läsa hela den här texten och ta del av flera av sms'en då på gp.se. Det finns också artiklar med Axel Dahlvik från Liberalerna här i stan som är alltjämt kritisk.
Absolut.
Och Jonas Atenius då från Socialdemokraterna som inte är så kritisk.
Alltjämt positiv.
Precis. Robin Rasper från ekonomidirektionen här på GP. Tusen tack för att du gästade oss idag.
Tack.
Har du varit ute i Karlastaden och spankulerat någonting, Ina? Bara kollat in.
Det har jag inte alls.
Nej. Inte jag heller. Nej. Det är ju knappt som man vet vart det ligger. Men det kanske säger mer om oss än om Karlastaden.
Jag tror det.
Ja. På tal om stadsutveckling. Sitt ner nu alla som lyssnar, för nu ska ni få höra. Vi kan få en ny spårvagnslinje i Göteborg. Herrejävlar!
Gud vad roligt!
Ja, eller hur?
Kommer det äntligen bli en linje 12?
Jag vet inte vilken siffra den kommer få eller typ när den blir av helt säkert, men den kallas i alla fall för Allélinjen.
Oh la la, det låter flådigt.
Eller hur? Och det är för att den ska gå genom allén. Kommunen vill satsa miljardbelopp, läser jag i GP, på en ny linje mellan Järntorget och Gamla Ullevi, rakt genom allén alltså.
Ja tack.
Du hänger med?
Ja tack, jag vill ha den.
Du vill ha den? Det är din spontana känsla.
Absolut.
Vill du utveckla? Vad är det som är så gott?
Nej, men det är ju just det som vi pratade om i början, varje gång man ska gå på match. Ja. Man vill ju inte dricka öl i närheten av Ullevi, utan man vill ju såklart dricka öl om man bor i Majerna i närheten av Järntorget.
Ja.
Och då så ska man från Järntorget till Ullevi, det är bökigt, man vet så här, så är det ju bara raka vägen, det tar ju bara en kvart. Men så regnar det, så då åker man via Centralen, det är skitbökigt.
Ska du gå över Heden där det blåser som fan om du åker till Valand?
Exakt, jag kan säga att den här sträckan är så, för mig så problematisk att enda gången man kan se mig åka på en Voi, det är om jag ska, eller liknande elsparkcykel, det är om jag ska just till Ullevi.
Ja, men nu kan du också åka bara...
Nej, det vill jag ha.
Raka spåret över där. Ja, det är inte klart ännu helt, men kommunen vill alltså göra en jättesatsning på detta. Och det är såklart ett stort ingrepp i stadsbilden i så fall. Biltrafiken genom innerstaden kommer strypas, inte helt, men ändå kraftigt. Och en massa träd i allén måste väck. Men kommunen ska det do what kommunen ska det do.
Ja.
Det måste till nu för att lösa situationen just nu, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Johannes Hulter från Socialdemokraterna. Mm. Tittar man framåt kommer vi behöva många fler åtgärder. Vi ligger efter, säger han.
Ja.
Och det som skett är då, alltså det som det nya nu då med detta är att stadsbyggnadsnämnden har valt att gå vidare med planerna på att bygga allélänken då, allélinjen. Eller länken kanske det de säger. Länken åt sina Stockholm.
Ja, det gör det
Norra
verkligen.
Länken,
ja, inte
länken.
Börja smyga in sådana
ord. Ja, osäker. Men nu går man vidare med processen, så det är liksom inte spade i mark än. Nej. På ett tag. Men jag ska inte gå igenom liksom hela processen, men man är en bra bit på vägen med att ta sig fram med detta. För det fanns också ett alternativ till allélänken, ja, men det är länken ändå, nämligen Operalänken som det var snack om. Och den skulle gå från Stenpiren, ja, det är för Västlänken, fyller Victor såklart. Det är där man tar dem. Jobbar med det namnet då. Jag tycker det inte känns Göteborg. Nej. Riktigt. Fast Västlänken har jag inte tänkt det med.
Nej.
Ja, skitsamma. Det är inte riktigt det handlar om. Men man skulle i alla fall... man tittade även på den här Operalänken då, som skulle gå mellan Stenpiren och Nordstan.
Ja, på utsidan där.
Ja, jag förstår det som
utsidan.
För man kan ju redan åka invägen.
Ja,
liksom. Men det skippar man nu då tills vidare. Och satsar på... Nej, men när åker man där?
Nej,
liksom?
Men aldrig.
Du är ju kanske mer Ullevi än Operan då.
Jag tror att de flesta göteborgare är mer Ullevi än Operan.
Kan vara så, kan vara så. Jag var i och för sig på Operan senast.
Ja, ja.
Mer i närtid jag var på Operan än jag var på Ullevi.
Ja, det ser man.
Jag vet inte, är det skryt?
Det,
nej,
kanske.
Det tror jag inte. Men det, nej, det bara
jag
är
inte
så.
Varit det för gubben som du berättade om i morse i alla fall. Nej. Jag är på väg till Operan. Jag cyklar här på trottoaren så mycket jag vill.
Ja, vad jag vill. Nej, bara lite nyans eller lite väg upp då. Men i alla fall, anledningen till att man håller på med det här överhuvudtaget då, som Johannes Hulter var inne på där, det är att Göteborgs kollektivtrafiknät liknade ett timglas, har jag lärt mig när jag läste Filip Kruses artikel om detta i morse. Och det här timglaset är ju smalast vid Drottningtorget.
Ja.
Det kan man ju känna rent intuitivt.
Ja, det kan man känna, ja.
Att man står i den smala delen av ett timglas.
Ja,
för typ alla vagnar går ju där i princip. Mm. Brunnsparken är hårt överbelastad, som det heter. Dessutom riskerar kanalmurarna från 1600-talet att rasa.
Aj då.
Där är vi nu alltså.
Ah.
Bland annat på grund av den hårda belastningen då, eftersom det kör massa bussar och spårvagnar där hela tiden konstant. Därför ska kanalmurarna renoveras, och det arbetet drar igång 2028 och kommer pågå till 2042.
Nej, hjälp. Det är för länge.
Man blir så rädd.
Nej.
Av den tidshorisonten. Hur gammal är jag då ens?
Nej, men jag orkar inte.
Och då, lyssna på detta då. Då kommer Brunnsparken och Drottningtorget att vara avstängda.
Nej.
I omgångar under 10 års tid. Herre jävlar.
Det går inte.
Och med tanke på att i princip all kollektivtrafik går där då, så kommer det bli något av ett ingrepp på framkomligheten i den här stan. Och därför så är vi i en kritisk situation, menar Viktor Hultgren på stadsbyggnadsförvaltningen. Därför behövs allélänken.
Jag kan bara skriva under på det.
Ja,
utan men, att ha någon insyn överhuvudtaget.
Nej, men det känns i magen riktigt så som det beskrivs då, att någonting behöver man göra i alla fall.
Jag håller på att googla här vad det kostar att köpa en sån här elskoter.
Men det finns tydligen signaler om att länsstyrelsen är kritiska mot det här projektet. Det är väldigt passivt aggressivt.
Ja, verkligen.
Men så står det i artikeln att de liksom signalerar om det.
Ja, vadå, att någon har sett lite sur ut för kaffemaskinen typ?
Kanske. Ja. Nej, det är tydligare än så.
Allélänken. Jag tackar.
Ja, det kan man göra. Ja, du kan göra det. Så, vad menar du? Jag menar ingenting. Man kan göra det. Men att de här nedtagna träden handlade om då, att det, för då skulle man behöva liksom såga ner, för att tala klarspråk, ett gäng
träd.
För att vara lite mer vag.
Och det har ju varit stor diskussion om träden i allén vid Västlänkenbygget, så man vet att de är högt älskade av många.
Exakt, det handlar om cirka 40 träd som tas bort och ytterligare 200 som kommer att påverkas på olika sätt. Jag vet inte exakt vad det betyder. Det kan ju låta som att de kanske också tas bort.
Ja, men, eller fast bara på ett lite snällare
ansas
sätt.
Ner, jag vet inte. Men, och det skadar riksintresset för kulturmiljö.
Mm.
Så till den milda grad att länsstyrelsen kanske inte släpper igenom projektet.
Nej.
Men det ett kanske på det.
Ett kanske.
Angående biltrafiken då, så är tanken att vagnarna ska köra på ena sidan av allén, Parkgatan, och biltrafiken ska gå i nya allén. Andra sidan
nu blir jag lite skeptisk till det här projektet.
Berätta.
Nej, det är ju ofta ganska mycket bilar i allén när man har två filar, en åt varje håll.
Mm.
Så.
Jag förstår vad du menar.
Kan stå lite still där. Jag tycker alltid det är lite märkligt om man ska genom stan. Att man måste åka genom den smala allén oftast. Mm,
som kan bli ännu smalare nu då. Ja. Men då kanske man får ta en annan väg. Det kan vara det. Det är en del
genom Haga!
Precis, perfekt. Även en del politiker då tycker är emot att man ska fälla träden. Mm. Det är ett mycket dåligt beslut för Göteborg. Vi är emot att man ska skövla allén, säger Eva Flyborg från Liberalerna här i stan. För det är faktiskt det som det är frågan om, säger hon, att man skövlar allén, menar hon då. Och att det kommer skapa ett trafikkaos utan dess like.
Ja.
Jag tycker det är väldigt dåligt, säger hon. En stad är en blandning av olika trafikslag. Man behöver inte vara rädd för bilar. De måste få lov att finnas. Det låter lite som att hon ska brista ut i sång. Det finns så många som inte får finnas. Bilar till exempel.
Ja,
I så fall.
Jag står här och kollar. 4990 verkar en sån här elskoter kosta.
Viktor Hultgren säger i alla fall att vi tror att det finns en viss överkapacitet som gör att det ändå är möjligt att ta körfält i anspråk. Viktor Hultgren säger det. Förstår man den meningen?
Nej, det enda jag tänker på är cykelbanan.
Ja,
och då har jag ingen nytta av min elskoter längre.
Nej, men precis. Men den kanske ändå, det är ju väldigt oklart i nuläget hur det blir med cykelbanan. Mm. Men det låter ju lite som att den skulle vara kvar då. Men att det finns en överkapacitet idag för biltrafiken då, eventuellt, tolkar jag honom som gör att liksom, ja, men man kanske klarar sig på ett körfält då.
Gud vad jag, det där är en röd flagg som kommer göra människor upprörda. Påståendet att det skulle finnas en överkapacitet av körfält.
Ja,
jag bara ser framför mig, jag har inte bil själv så att jag är inte så berörd. Men
jag har ju bil, men jag kör ju inte så ofta där liksom.
Nej.
Men i alla fall, man kan kolla in lite sådana här arkitektbilder på gp.se i den här artikeln, och där ser man folk som glatt spatserar över spårvagnsspåren vid Avenyn då, en vagn som kommer farandes ner där. Du kan se här, Ina. Det ser väl trevligt ut?
Det ser jättetrevligt ut.
Det gör ju ofta det i arkitektbilder. Men kolla in dem, se vad ni tycker. Hör av er. Nyhetsshowen heter vi på Instagram.
Kalle, ensamheten sprider sig. Har du hört det?
Ja, men i Sverige har jag nog hört lite om det.
Mm. Ja, men det har rapporterats ganska mycket om det de senaste åren, framförallt efter pandemin då. Men igår rapporterade TT att 700 000 svenskar saknar en nära vän. Mm. Alltså någon de kan prata om personliga saker med. Och jag tror inte så många är chockade över att det är fler män som säger att de helt saknar en nära vän.
Nej.
Det är totalt nästan 10% av männen som säger att de gör det i Sverige. Och sedan mätningarna började 1975 sa antalet som säger att de har en nära vän minskat, inte drastiskt, men något i alla fall i Sverige. Men globalt så har man, jag skulle säga egentligen under 2023 framförallt, jag tror det är efter pandemin, forskat ganska mycket på ensamhet internationellt. Mm. I november 2023 förkunnade WHO ensamhet som en global hälsorisk.
Mm.
Då såklart att liksom det har många blev isolerade under pandemin.
Men ja, det är inte så bra för den psykiska hälsan ju.
Nej, precis. Man kanske blev varse det på ett sätt. Man tar det lite för givet när man bara spatserar runt i sitt vanliga liv och pratar med den här sura jäveln vid kaffemaskinen som man egentligen inte tycker om. Mm. Men att det ändå är någon slags mellanmänsklig kontakt.
Ja, bara det här skället på gatan jag fick piggade ju upp på ett sätt. Liksom.
Precis, exakt. Så det måste ju inte vara
höjde
så himla
blodtrycket, men sen liksom lite endorfinutsläpp som kanske är bra. För, alltså det psykiska kan ju påverka det fysiska. Det vet vi ju.
Absolut, och det är väl just det man har tittat mycket på WHO då. Mm. Exakt hur skadligt det fysiskt är med ensamhet.
Intressant.
Studier har visat att ensamhet är då en lika stor hälsorisk som att röka 15 cigaretter per dag.
Okej, okay, så om du har jättemycket kompisar kan du bara blåsa på. Är det det de menar?
Det är inte alls så de menar.
Nej, jag förstår. Men jag missförstod.
Skadligare än att vara överviktig eller fysiskt inaktiv. Och det här är ju saker man hör om hela tiden. Men ensamhet pratar man inte alls om i termer av fysisk ohälsa.
Nej.
Trots att man har sett att bland äldre exempelvis ökar risken för demens med 50% bland ensamma personer.
Men man har ju försökt råda bot på det här i Sverige. Det har vi pratat om här med olika sådana där pratbänkar och sånt. Du vet att man gör vad man kan, typ att folk bara ska sätta sig på en bänk. Här kan du prata med någon. Vilket gör att människor som Fanny Wijk aldrig sitter ner.
Nej, jag ser spontant det mer som ett symptom än som en problemlösare. Att man sitter med de här ohälsotalen och tänker, vad är det absolut billigaste sättet vi kan få människor. Vi ändå kan skriva att vi har gjort något för ensamheten. Det blir en bänk som man kan prata på. Lite cyniskt, men det är ändå lite så jag tänker på det. Men det är lite intressant det här med då äldre och demens och så. För att spontant så tänker man ju att ensamheten är värst bland äldre.
Ja, det är spontant. Ja.
Eller hur?
Det skulle jag hålla med om.
Men i höstas så kom det ett gäng artiklar, återigen på global nivå, som diskuterade fenomenet att unga vuxna är ensammare än äldre personer.
Mm-hmm, okej.
Okay. Faktiskt. Så att unga vuxna mellan 20 och 29 är ensammare än människor över 45.
Ja, det förvånar ju ändå.
Visst gör det. Och jag vet inte vad det beror på riktigt. Jag kan bara utgå ifrån Sverige. Min teori är väl typ att så här, det fanns ju extremt mycket föreningsliv till exempel bland äldre generationer. De kanske fortfarande ofta är engagerade i någonting sådär lite mer, om jag bara tänker på min egen barndom, det var ju föreningar. Det var indonesiska föreningen på lördagar och sen var det fotbollsföreningen på söndagar. Det var liksom förening efter annan. Just det här,
gamla masthuggspojkar.
Ja, precis. Just det här med att liksom ha ett umgänge som är som man inte bestämmer varje gång inför.
Nej.
Typ att många unga vuxna kanske har sagt, ska vi ses någon gång? Ja, och sen pågår en sms-konversation som pågår länge.
Just det.
Och sociala medier skulle ju säkert också kunna vara.
Ja, och det liksom ersätter det fysiska mötet lite grann. Att man chattar istället för att ringa och träffas och sånt. Kanske, jag vet inte.
Jag vet inte heller, men jag kommer i alla fall ihåg när jag skaffade Facebook. Det var 2009. Mm. Då skaffade jag ju det för att det var omöjligt att få reda på vart man skulle gå på fest. Plötsligt. För att det slutade delas ut flyers på stan. Mm. Så alla klubbar och så. Jag hade liksom ingen koll på vem som spelade var eller några konserter eller någonting. Så man, från början var ju sociala medier väldigt mycket en grej för att samlas i det fysiska.
Ja, just det.
Det var de här skräckrapporterna.
Typ.
Precis, och det var ju negativa sidor med det typ. 600 000 kom på en liten fest i Holland. En hemmafest.
Det.
Men det var ändå det som var incitamentet.
Mänge, typ.
Och nu har ju sociala medier mycket mer blivit att man liksom scrollar på personer man inte känner. Så jag vet inte om det är det, men i vilket fall som helst, ensamheten sprider sig globalt och igår rapporterade TT att 700 000 svenskar saknar en nära vän.
På tal om det kan jag ju skjuta in den här nyheten då. Konstnär gifte sig med AI-pojkvän. Först i världen.
Vad upplyftande.
Alicia Framis heter hon, med verket Hybrid Couple, som består av henne och en AI-pojkvän. Hon är då en konstnär som bor i Palo Alto. Det här tech-meckat.
Just det.
Alltså, det är väl i närheten av Silicon Valley.
Ja.
På något sätt.
Det känns som att det är där folk typ så byter ut sitt blod, opererar in bionic chips och sådana saker.
Om jag ska tro på allt jag sett i tv-serien Silicon Valley så är det ju exakt så det går till där.
Att hälften har en sånt USB-C-uttag eller ett USB-uttag i svanken. Ja. Så de opererar in. Så nu måste de ha en sån adapter till USB-C. Ingen har USB-läkare.
Precis. Och så tjänar någon pengar på det. Nej, men hon har tillsammans då med en grupp tekniker utvecklat en AI-baserad pojkvän då, kan man säga, som är ett hologram. Jag läser det från SVT, Kulturnyheterna där. Och hon är en konstnär som liksom har utforskat då ensamheten och tekniken, och hon säger att jag känner mig jätteensam mitt i skogen i Palo Alto, så jag bestämde mig för att skapa ett eget intelligent hologram. Och då finns det en liten filmklipp här. Jag visar dig nu. Vad är det du ser?
Jag ser någonting som ser ut som Ghostbusters. En typ kille med förkläde. Typiskt att hon, att killen direkt blev en sån
modern
man som står hemma och lagar mat.
Ja, diskar,
i blå ton som står och diskade.
Ja, det ser ut som ett liksom slutet av Star Wars. När de står som hologram där liksom. Jag fattar fan inte, är det här, kan man göra så bra hologram? Det ser väldigt ögonfallande ut.
Jo, men det kan man väl, men man måste väl gå runt och bära på den här projektorn då.
Ja, det är väl det man får göra. Och hon, ja, hon har skapat det här i alla fall, och hon säger så här att det mest överraskande med projektet har varit att AI-pojkvännen är väldigt snabb i sin utveckling. Han kan ha väldigt smarta svar, men han har ingen intention i och med att han är en AI.
Ah,
ja, så han kan liksom vara, det är väl som att prata med Google typ.
Ah, eller många killar. Man har ju ändå den konversationen ibland, har man ju hört att den förekommer, där man är så här: jag vill inte att du ska diska, jag vill ju att du ska vilja diska. Mm. Och det är väl det som AI-pojkvännen suger på då, att man så här, jag vill inte att du ska fråga mig hur jag mår. Nej. Jag vill att du ska vilja fråga mig,
ja,
hur du mår.
Ja, precis. Men nu måste man programmera den till att fråga det. Ja, så den, då är det ju man själv som har tvingat den att fråga.
Exakt, liksom. Och då försvinner ju hela den här prylen som ändå är viktig.
Ja, med verket undersöker Alicia Framis även den fysiska delen av en relation. Ett år in i projektet har hon och AI-pojkvännen diskuterat sex och börjat utforska hur det kan för det fungera med hjälp av annan teknik, står det i SVT:s artikel. Citat: för honom är det viktigare med sällskap, men samtidigt är vi överens om att det viktigaste med sex är hjärnan. Allt som händer där är mer erotiskt än själva akten.
Okej, men nu låter han ju bara helt sjuk i huvudet. Vadå han?
Ja, alltså
jag förstår ju rent tekniskt hur man skulle kunna programmera typ ett sexhjälpmedel för att agera på en AIs liksom vilja, eller inte vilja, men en AIs budskap, att AI kan skicka ut hur ett sexhjälpmedel ska fungera.
Ja, men kan en AI kontrollera någon, en buttplug?
Nej, det, tror jag. Liksom, det tror jag absolut. Den teknologin preferens. Tror jag finns idag.
Ja, det kan det kanske spontant. Göra. Ja, men någonstans blir det. Ja, men precis. Då kan ju den. Ja, det är intressant det där. Det finns mycket att utforska. Är det här framtiden för romantiska relationer? Ställs frågan. Nej, alla kommer inte gå runt och vara ihop med ett hologram.
Skönt att vi konstaterade att inte är framtiden ändå. Komiker kastar ut bebis. Rubrik finns. Och ja. Den lyder så. Det är den amerikanska komikern Ari Barker, känd från bland annat Flight of the Conchords, som är inblandad i en skandal i Melbourne.
Men det är inte en av Brett Jermaine.
Nej, men du känner igen honom om du ser honom på bild.
Ja, jag tror jag vet vem det är.
Ja. Under ett framträdande så fick nämligen Barker nog av en 7 månader gammal bebis vid namn Clara och sa till bebisen att lämna showen med sin mamma också, som ammade.
Alltså han hade en stor show typ.
Ja, han hade en stor
show.
Och
då sitter det en bebis på 7 månader där i publiken.
Ja, exakt. Ja. Med sin mamma. Ops. Ja.
Och skrattar ihjäl sig.
Skrattar inte ihjäl sig. Det här är i alla fall rivit igång en 7 helvetes debatt i Australien om var man får och inte får amma sina barn.
Mm.
Vilket är en debatt som kommer upp då och då. Barker, han försvarar sitt beslut med att hänvisa till övrig publik, och det var ungefär 700 stycken, och det var en timmes föreställning, och det var ganska kort in i den här föreställningen då, som han menar att han fick avvisa mamman och barnet för att de här 700 andra hade ju betalat för en show där de inte vill ha en massa störningar.
Nej, men för att själva, jag tänker att själva amningen behöver inte vara ett problem i sig. Nej. Men att en 7 månaders bebis kan jag väl ändå känna lite på en stor show att det kan bli rätt störigt liksom.
Ja.
Det är inte så att de inte skriker.
Nej, nej, men precis. Eller? Precis. Nej, det är ju inte det. Det är liksom hans bild är definitivt att bebisen gjorde ljud. Det var problemet.
Ja.
Men han stöttar absolut amning i det offentliga. Det är jätteviktigt, tycker han. Eller, det vet jag inte om han tycker han säger det i alla fall. Jag kan inte gå i god för det. Men medans mamman då, Trish Ferranda, säger att hon ammade barnet som absolut inte förde massa oväsen. På sin höjd gurglade lite. Mm. Och hon ammade barnet för att det inte skulle skrika. Men sen har vi en annan besökare som säger att barnet grät absolut helt öppet.
Ja. Alltså jag kan ändå tycka det är... Alltså så här, om jag hade suttit på en stor uppkost som jag hade betalt massa pengar för att gå, så är det liksom ett barn som sitter bredvid, eller en bebis som är bredvid. Jag hade också blivit lite så här att jag hade behövt tänka på att inte störa bebisen.
Just
typ. Alltså bara, nu sover bebisen. Så hade det är ju ett störningsmoment. Ja. Det tycker jag inte man kommer ifrån.
Nej.
Rent objektivt blir det. För att en stor uppkost är ju minst en halvtimme.
Mm.
Och på en halvtimme så gråter en bebis. om den inte sover. Och det gör den ju inte om jag sitter där och garvar och klappar händerna typ, tänker jag.
Nej, men då får du då kommer jag här med Trish Ferrandas ord då, som du får stå till svars för nu, eftersom att du har uttalat det här.
Släng dem i ansiktet på mig nu.
Man förlorar en bit av sig själv när man får barn. Och nu var hon ute med sin lilla bebis för att återta lite av det hon hade förlorat. Få tillbaka lite av sitt gamla jag.
Mm. Men jag känner då ibland att man förlorar en ganska stor bit av sig själv när man får barn, men att det är också lite part of it. Och att man inte kanske alltid kan förvänta sig att göra exakt samma saker med en bebis som man gjorde innan typ. Men samtidigt så här, jag var inte där, jag vet inte hur det gick till. Jag har inget problem med att man kan absolut amma liksom överallt så här. Nu låter jag exakt som honom, jag hör det. Men jag tycker ändå det är någonting. Alltså typ lite gränslöst kanske att ha en sån liten bebis i publiken på, alltså det är ingen fara för barnet eller så, det är bara att det är störigt liksom.
Ja, men det är väl
Det är ändå för vuxna.
Ja, jo, absolut. Jag har haft bebisar i publiken när jag har kört.
Jag tänkte just fråga dig.
Ja, jag tycker inte det har varit något jätteproblem. Det var nog framförallt när vi var ute med Flashback Forever-showen. Man kunde väva in det ganska enkelt, precis som allt annat, när någon har ett jättekonstigt skratt eller någon hostar väldigt mycket. Men i de fallen så var det ganska tydligt att när bebisen började skrika, då gick personen därifrån. Jag vet inte vad han har för typ av skämt eller humor. Jag känner inte till den här komikern alls, men i regel, jag hade tyckt det var skitjobbigt om någon satt med en skrikande bebis. Men om man adresserar en bebis som låter lite, då brukar det kunna bli en ganska tacksam grej i en del av showen. Då kan man när som helst, när ett annat skämt inte flög, vara så, hur är det med bebisen? Så alla typ så, vi är i samma rum. Applåd. Gratis
work
applåd.
The crowd.
Exakt. Så tänker jag lite grann.
Jag kan känna liksom, ja, man kan väl sköta det snyggt så här, om man sitter typ hyfsat nära utgången och så får man gå ut när bebisen gråter då, så här, bara, då är det väl fine, då stör det väl inget. Men jag vet inte, bara om jag hade suttit det där typ i mitten och det var så
Nej, det hade varit svinjobbigt faktiskt.
Det blir väl lite från fall till fall. Jag tycker ändå att man kan, jag skulle liksom inte vilja gå in som en diktator och förbjuda alla bebisar på alla typ kulturevenemang. Men
jättebra,
jag vill väl ändå liksom
dig,
ha en, mer en sån informationskampanj lite mer det svenska vägen. Och informera alla om att ta ansvar och lämna salen om bebisen gråter då. Kan jag få säga så?
Så får du säga, jättebra. Årets kille, Kalle Berg.
Årets museum ligger i Göteborg. Ina, vet du vilket det är?
Nej, jag hoppas på medicin.
Finns det?
Ja,
men vart ligger det?
Det ligger typ vid Brunnsparken. De har så här konstiga medicinska smågrejer. Fan vad jag ska vara indient. Skit i det.
Det var inget.
Nej.
Jag är ju alltid på jakt efter ett nytt gott museum.
Ja, men det kan jag rekommendera.
Det är, tror du väl, Sjöfartsmuseet.
Nej, men
i Göteborg, i Majerna, vann i konkurrens med Bildmuseet i Umeå och Eskilstuna stadsmuseum.
Eat our dust!
Precis. Suck it! Aldrig varit där. Men jag hör ju att det inte är någonting mot Sjöfartsmuseet.
Nej.
Detta då relativt fortfarande nyrenoverade museum får man ju säga, som har fått en glow up. Jag hänger ju där ganska mycket.
Tro fan det.
Det är ju i min stadsdel. Ja, det är optimalt.
Det är så bra med småbarn.
Det är perfekt för småbarn. Det är också ganska billig mat.
Det är billig mat. Det är ett bra café.
Inte sponsrad, liksom. Nej. Så. Men
det hade varit underbart om du var sponsrad av kaféet på Sjöfartsmuseet. Det hade passat dig väldigt bra.
Ja, det hade verkligen varit. Jag hade verkligen varit sån ambassadör.
Någon annan kommer in och sa, Kivra, för dina lån. Och du typ, bra mackor, bra kaffe, gott snack.
Ja, det de har är ju en korv med mos för 35 kronor eller något sånt där.
Se fucking där. Du är sponsrad.
Då andra sidan av det myntet är att jag var tvungen att köpa två korv med mos för att det inte var så stor portion. Så då blir det ändå 70 spänn.
Kolla där, granskande journalist Kalle kommer
fram. Ja, precis. Jag kan vrida och vända på en story liksom. Kolla en bra story, det gör jag. Ja, men vi har precis en liten intervju här, finns på GP med Carina Sjöholm då, museichef. Det görs oerhört mycket gott museiarbete i Sverige, så det är verkligen jätteroligt då, tycker hon. Och att de har anpassat det här huset som i fjol fyllde 90 30 år till museiverksamhet på 2000-talet. Och det handlar mycket om säkerhet, arbetsmiljö, besöksupplevelse. Ja, men det var inte så jätteroligt citat. Men, det är i alla fall det de har gjort då.
Mäktigt. Jag har faktiskt inte varit där sedan renoveringen. Och det beror ju på att mitt barn är äldre. Nej. Jag bodde ju i princip, precis som du, på Sjöfartsmuseet under många år. Mm. Var där hela jävla tiden innan det renoverades. Även då billigt café, vill jag minnas. Pannkakor man kunde trycka i barnet. Det var toppen. Man kom hem med ett barn som var liksom helt utmattat. Och det fanns stora... Dels lekavdelningen. Nu har vi precis pratat om problemet med småbarn där de inte ska vara. Ja. Vill ändå slå ett slag för samlingarna, som ofta är helt tomma, stora salar.
Där är det
salar,
helt tomt, ja.
Där, och gå runt där med ett småbarn är ändå rätt mäktigt. Man måste bara se till att gå dit innan man går till lekavdelningen. Lekavdelningen kan man bli lite matt av.
Ja, det kan man sannoliken bli. Det är ett jävla röj där. Ja. Jag går ju ofta dit lite så udda tider då, eftersom att jag börjar jobba tidigt.
Just
det. Man går dit tidigt. Mm. Men jävlar vad det kan vara närmast outhärdligt
det
när man är en helg.
Alltså, det kan absolut vara.
Du vet, barn springer och det krockas och det är hit och dit.
Men då
och...
kan man ju faktiskt gå och titta på bara samlingarna typ. För att det är, barn kan ändå tycka att det är rätt spännande bara att det finns ett stort tomt rum med stora ytor.
Men det är ju det man själv tycker är det roligaste, är ju det som fanns där innan. Ja. Typ så hamnhistoria och gamla fartyg och grejer. Det är också lite kul med akvariet såklart. Men alltså där du letar efter sjöhästarna och sånt.
Men det var jättelänge sedan jag var där. Jag misstänker att du kommer vara där exakt lika lite som jag när du var barn i min ålder.
Det kan vara hänt. Om jag inte går in och tar mig en liten mosare till ett gott pris.
Bara 35 kronor.
Viktor, vår producent, informerar ju om att lekavdelningen heter Knattigat också då.
Toppen.
Det är bra, och jag sa ju det i måndags att jag tycker inte det är fel att vi omfamnar ordvitsandet när vi döper saker.
Jag
är liksom där i pendeln nu. Det kan slå tillbaka om några år kanske, men just nu tycker jag att det är inget fel att omfamna det.
Nej.
Så länge man
så länge
får
de
till
är
det.
Bra.
Precis.
Exakt.
Och Knattigat, det är,
det är bra.
Bra.
Jag tror inte Bildmuseet eller det där andra Töntmuseet i Eskilstuna har något så bra.
Töntmuseet i Eskilstuna. Trea på vårt museum.
Du, Göteborg uppmanas att duscha på 3 minuter.
Ja, jag såg något om detta.
Det här är ett nytt initiativ. Hur länge duschar du, Kalle?
Mycket längre än så.
Mycket längre?
Ja, men oftast för att men vi har badkar hemma. Mm. Så jag liksom körde den, det känns så intimt att beskriva, men den sittduschen liksom.
Ah.
För det är också en av de få tillfällena jag, du vet, inte typ sitter med mobilen och sånt. Att det är liksom, man har en stunds klarhet.
Du har ett litet hemmaspa helt enkelt.
Ja, verkligen sänkt ribban för spa. att jag sitter med uppdragna knän så med duschen mot bröstkorgen. Så är det lite gott att det är kallt vissa delar, men varmt på vissa delar. Det blir ett möte där som kan vara lite spännande.
Jag hör hemmaspa.
Fysisk sensation.
Det låter underbart.
Jag går in i hemmaspa en stund.
Du menar duschen? Ja. Jajamän. Men jag sitter där. Jag hör 20 minuter på dig.
Ja, men det kan bli det ibland om tankarna far iväg. Liksom. Men det är lite längre. Sällan har jag tid att sitta 20 minuter i duschen. Men, men jag duschar faktiskt också. Risk för skryt då, men att jag behöver träna lite mer ibland. Och då duschar jag ofta på gymmet. Och då är det ju typ under en minut.
Just det.
Duschen.
Just det. Ja. Där hade det varit så jävla konstigt om du satte dig på marken. Kan du köra det hemma spat?
Ja, men vi kanske ett eget slang så. De är ofta i taket.
Just det.
Så jag kan liksom verkligen
trycka det mot bröstet. De är en stol. 6 minuter är tydligen standard duschen i Göteborg. Men staden vill få ner det till 3. Och vad är 3 minuter långt? Jo, en schlagerlåt får ju inte vara över 3 minuter. Så är det.
Så
man ska liksom passa på nu, renommésnylta lite på Eurovision. Mellan den 29 april och den 12 maj kommer man kunna se planscher på stan om att göteborgarna ska duscha till en schlager. Ja,
det är ju mitt problem då, att jag kanske duschar till en podd
som
generellt är över 3 minuter.
Ja. Och det är inte alls det som är tanken, utan du ska duscha till en slager. Du får hitta din inre well-being väldigt snabbt när du sitter där i badkaret.
Jag tycker inte om slager så mycket.
Nej.
Fast det finns ju några i och för sig.
Det finns det.
My Star. Det gamla lettiska bidraget.
Väljer du den?
Brainstorm.
Väljer du den?
Den väljer.
Du väljer My Star. Okej, jag tror jag väljer World Wide Web med Nick Borgen.
Ja.
Äntligen, Kalle. Marcus och Martinus ger ut sina memoarer!
Oh.
Äntligen.
De har ju levt och varit igenom.
Jag hör
både
att du är
ett
lite,
och två decennier.
Lite sarkastisk i din ton. Men i november så kommer boken Två röster, en historia. 22 år är de.
Just det. De är 22 år gamla.
Ja, 22 år gamla.
Två röster, en historia.
En historia, 22 år gamla. Skrivs i samarbete med journalisten Frida Söderlund som säger i ett pressmeddelande att i boken kommer Marcus och Martinus få chansen att prata till punkt.
Får de inte fått det innan?
De har inte fått det innan. Hon säger också, eller det antar jag att hon menar när hon säger så i alla fall. Annars är det här får de också prata till punkt.
Jag
igen.
Hade en idé där jag tänkte avbryta dem hela tiden typ. Men nu har jag tänkt att de ska få prata till punkt.
Hon säger också, citat, den avslöjar också sanningar som aldrig tidigare kommunicerats. Dessutom är det första gången allt berättas ur deras unika och enskilda perspektiv. Hur taggad är du?
Nej, men jätteotaggad såklart. För att jag lyssnar inte på Marcus och Martinus, så de är för barn. Men jag förstår ju att det finns många som är väldigt, väldigt nyfikna på dem. Och att de kommer tjäna ganska mycket pengar på den här boken.
Tycker du 22 år är för ungt för att skriva en självbiografi?
Svar ja generellt, men jag kan ju tänka mig, jag vet inte. Nej, typ som Malala, hur gammal var hon när hon breakade? Det kanske finns en poäng. När breakade Malala? När breakade Malala egentligen? För hennes, där tycker jag mer det finns en relevans i det.
Okay,
det finns en starkare historia.
Det är inte åldern du säger, du är inte liksom redo att börja bränna upp Anne Franks dagbok.
Det är mer Marcus och Martinus svaga livsgärning jag vänder mig emot.
Det är det du
relevansen
vänder dig emot. Okej, för jag har tänkt efter lite och jag tycker 22 år är för ungt för att skriva en självbiografi.
Visst, fair point.
Skojar bara, jag tycker det är för gammalt. Alldeles för gammalt.
Nej.
Jag tänker att man har glömt en massa viktiga grejer från barndomen. Man har säkert gått i terapi när man är vuxen och då får man de här insikterna som ingen orkar med och då blir det precis som alla andra jävla självbiografier. 22 år, alldeles för gammal. Men då kom jag på att Marcus och Martinus faktiskt redan har skrivit en självbiografi.
Amen,
den kom 2017 och heter Vår värld och då var de 15 barre. Det tycker jag är mer lagom. På baksidan av den boken står: i den här boken delar vi våra bästa ögonblick med just er, för ni är allra viktigast för oss. Så hette det då. Men om man tycker att böcker är lite så gud vad tråkigt, men jag vill ändå så himla gärna ha inblick i deras 15-åriga hjärnor, så kom samma år dokumentären Marcus och Martinus tillsammans mot drömmen om deras liv.
En de kämpar tvåa... liksom mot sin dröm tillsammans mot nazism och sin dröm.
Den fick en tvåa idén av Johan Kronemann.
Målgrupp.
Det är lite som när alla gubbar sura på Taylor Swift nu. Ja. Känner det Johan Kronen.
Jag kan verkligen tänka att Johan Kronen fick ta ett djupt andetag och verkligen ändå var så bara, nu ska jag försöka se den här på ett sätt som är bort om min egen personlighet.
Exakt.
Jag måste ändå få jobba lite där.
Jag tror det.
Att hålla någon sorts objektivitet.
Lite så. Jag citerar hans recension från 2017. Som dokumentärfilm är den i uppemot en timme komplett ointressant. Men, skriver Kronemann också, citat, hur slutar det i verkligheten? Var landar vi om några år? Hur ser de här ut som 18-åringar?
Ja.
Den dokumentären vill vi se. Och nu så kommer ju den då i form av en bok.
Ja.
Men vet du vad jag tänkte på då? Att jag håller fan inte med. När man är 18, då är man också alldeles för gammal för att ha något intressant att säga. Och 15 år som de var när de skrev den här boken och gjorde den här dokumentären, det tycker jag också är för gammalt. Jag tror det var därför Kronemann tyckte den var ointressant. Och då kom jag på att 2016, då var min dotter 8 år. Och därför har jag förhandskällor på att Marcus och Martinus kom för fan med en självbiografi redan 2016. Jag minns det som igår när jag köpte den till mitt barn. Vår historia hette den. Då var de bara 14 och nu snackar vi. Så ska det låta. Ja, de kom alltså med sin första självbiografi när de var 14.
Ja.
På baksidan på boken, som för länge sedan har hittat en annan ägare på Majerna Loppisen, stod det: vi heter Marcus och Martinus Gunnarsen, punkt. Vi bor i Trofors i Norge. Vi har två systrar och en mamma och en pappa, punkt. Vi är 14 år och går i nian, Punkt. Efter skolan gillar vi att spela fotboll, lyssna på musik och vara med kompisar. Punkt. På vardagarna måste vi gå och lägga oss klockan 10. Punkt. Vi är två helt vanliga killar.
Ja, ja men det är... Jag vet inte, det lät ju bara som någon, man skriver första dagen i skolan.
Det. Men det är så jävla sjukt. När jag såg nyheten så var jag så här, fan, men det stod ingenting om de här tidigare böckerna. Nej. Jag bara, men vänta, har det inte redan kommit flera självbiografier?
Alltså, de killarna har säkert en och annan god anekdot att berätta.
Det tror jag.
Men jag vet inte, deras värld fascinerar mig inte så mycket.
Nej, jag förstår.
På förhand,
vem vet, det kanske kommer bli stort.
Du, idag har vi haft Robin Rasper på besök som har pratat om sms:en bakom Karlastadsaffären. Ja. Den kritiserade av oppositionen miljardaffären.
Mm, och där fick vi inblick i användandet av emojis och ett ganska emellanåt dejtigt språk.
Ja, det var roligt att han från det här bolaget som sålde, som skickade de här UFO-emojierna, hade liksom skrattat i 20 sekunder.
Ja.
Som en galning låter det som. Han är säkert inte galen, han är jätteframgångsrik.
Jätteframgångsrik.
Det var lite roligt, ni kan höra, spola tillbaks eller lyssna i podden.
Gör det, och gå för all del in på gp.se och titta på de här sms'en, för det är väldigt spännande att man får den inblicken. Inte så vanligt.
Verkligen.
Sen har jag ju pratat om hur de europeiska länderna gör för att bli av med den enorma turistboom som nu drar igång. Nu börjar turistsäsongen. Mm. Det börjar kosta pengar att gå in i Venedigs gamla kvarter för första gången. Många andra länder gör vad de kan för att hålla turisterna borta. Medan andra länder med ett demokratiindex under 4 gör allt för att locka till sig turister.
Så är det. Allélänken också, Göteborgs nya spårvagnslinje på G, det kan ni höra mer om. Ja, ja, vi hörsla imorgon igen, va?
Låter bara, väl svinrimligt,
jag fick,
det är väl klart.
Jag lät så konstigt bara för att jag fick en bild av från vår kollega Emily från Timglasets midja direkt. Oh. Då, alltså Brunnsparken.
Ja, där står det spårvagn efter spårvagn efter spårvagn.
Ja, det är det. Jag fattar inte, vad är det hon har skickat
då?
Ja,
det är Timglasets midja. Det är hela Östra Hamngatan är full med spårvagnar.
Ja, det ser inte bra
direkt
ut.
Rapport.
Ta det lugnt där ute.
Ha det fint, hej.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.